Vill du veta mer om podden så kan du gå till www.somnamedhenrik.se och läsa på. Och vill du följa med mig genom mitt liv utanför podden så kan du följa mig på Instagram. Där heter jag Kirinaja. K-I-R-I-N-A-J-A. Välkommen!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hi. This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hej och välkommen till Somna med Henrik, din rumlande ros, din rasande räseräv i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är Somna och det är som det är. Det som händer, händer och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej Somna. Det är onsdag och det är Somna med Henrik dags. Om du är en prenumerant av Somna med Henrik och inte prenumererar på Somna med Henrik Plus så är du nog kanske förvånad nu då. Vad är detta? Säger du kanske. Ett avsnitt även på onsdag. Ja, säger jag då. Det är nytt för nu att från och med nu kommer det 2 avsnitt i veckan av Somna med Henrik. Ett avsnitt på onsdagar klockan 17. Och ett på söndagar som vanligt klockan 21. Alltså, hur bra är inte detta? Skriker du till din lomhörde sambo som har blivit lomhörd av att höra dig ligga och recitera Somna med Henrik-fraser nätterna igenom. Skämt åsido så är det här ju ett sätt för mig att få växa lite. Så jag hoppas att du är nöjd och glad med att det kommer 2 avsnitt nu då. I övermorgon, så spelar jag första versionen av Somna med Henrik live på Bagarmossens Folkets hus. Gå in och boka biljetter där. Det kan du göra på somnamedhenrik.se. Om du inte redan har gjort det och om du alltså vill gå och uppleva detta som ingen vet vad det kommer att bli. Och där var allt inledande snack färdigt. Det här är en podcast för dig som har svårt att somna. Det är en podcast du inte behöver lyssna på. Jag säger precis vad som faller mig in. Jag har inget manus. Jag pratar i en timma och jag klipper inte i podden. Jag klipper inte bort någonting. Eller ja, om jag skulle råka häva ur mig liksom något fruktansvärt då skulle jag klippa bort det. Nu är inte den risken / chansen så stor. Eftersom jag ju är en på det hela taget person vid så kallade sunda vätskor. Men jag skulle ju klippa bort om jag till exempel fick hicka eller så. Det var min största rädsla när jag var yngre. Att börja hicka på scen. Jag kommer ihåg att jag spelade en revy i den lilla byn Svärdsjö. Och jag skulle bli körd av min mamma till föreställningen och fick hicka och hade liksom så här gråtpanik i bilen innan att jag skulle börja hicka, att jag skulle hicka genom hela. Det var det värsta som skulle kunna hända. Det finns ju någonting lite kompulsivt över hicka. Det där att man inte kan påverka den. Så länge den vill vara där så är den där liksom. Det hjälper inga metoder i världen. Att dricka vatten och stå på huvudet eller bli skrämd eller något, vad som helst. Den är liksom, och för mig, när jag får hicka då, så är den ju lång. Den håller i sig länge. Nu sker det ju mycket sällan att jag får hicka. Eller nu när du säger det, som nu när du tar upp det. Jag fick faktiskt hicka här om veckan när jag åt väldigt stark chili sin carne. Då åt jag en chili då. Och de brukar ju vara väldigt uppblötta i typ vanlig svenne chili. Men just den här var säreget ilsken. Och då fick jag då hicka. Vad är vitsen med hicka egentligen? Är det, alltså när får man hicka? Man får hicka när man liksom drar i sig kall luft. Jag brukar få hicka när jag hostar ibland. Alltså det är som en spasm. Finns det någon funktion med den? Är det typ för att utstöta främmande föremål ur kroppen? Just det där att man får det av stark mat. Det är jättekonstigt. Men jag menar, det har ju pratat om hickar genom hela historien. Redan de gamla grekerna hade ju hakat upp sig på hicka. Det finns ju den här kända grekiska antika filosofen Hikopaltos som myntade uttrycket jag kan inte sluta hicka, till exempel. Han är ju också känd som retorikens, om inte förfader, så åtminstone dörfader. Alltså retorikens omedelbara slutpunkt, kan man ju säga. Att han utgjorde. Där han, ja, vad han nu hette, retorikens fader, som gick på stranden och stoppade kiselstenar i munnen för att öva sig på att prata. Vad hette han? Det är ju så. Man kan ju tycka, med moderna ögon kan man ju tycka att det måste finnas bättre sätt att lära sig att tala tydligt och göra sig förstådd oavsett förhinder. Det är ju någonting med det där, det blir så dramatiskt liksom. Man befinner sig ju aldrig i en situation där man har munnen full med kiselstenar. Eller det sker ju i alla fall inte varje dag liksom. Så man står med munnen full av kiselstenar och så kommer det fram någon och ber en lägga fram en jättekomplicerad tv-serie-idé som man vill få finansierad, till exempel. Och här står jag med kiselstenar i munnen. Hur ska det gå? Vad synd att jag inte gjorde som han, vad han nu hette. Retorikens förfader. Och hade övat på detta. Jag ser liksom hans släktingar och vänner, liksom hur de suckar och tar sig för pannan. Liksom tar sig med tummen och pekfingret mellan ögonbrynen, så på en över näsroten, så där som man kan göra när man tycker någon är riktigt, riktigt jobbig. Så där, bara, nu går han ner där igen. Han är så envis. Nu går han där med stenar i munnen och försöker recitera Aiskylos. Men det är faktiskt jättejobbigt med hicka. Speciellt när det inte går över. Det finns ju ett landskap i norra England som heter Hiccupshire. Och det är alltså det är ett grevskap som sträcker sig i en perfekt cirkel runt godset Hiccup. Och Hiccupshire, säger man Shire eller Shire? Hiccupshire. Där var det ju, så här var det. Jag tar det från början. Det bodde en snubbe där, såklart. Det bor ju alltid en snubbe överallt. Och en snubba. Snubben och snubban var alltså en greve och en grevinna då. De bodde där och de var ju i likhet med alla andra grevar och grevinnor på den här tiden. Det här var ju på sedeltiden. Så fanns ju då på den här vid den här tidpunkten, alltså det var ju på den tiden när alla grenar på alla träd växte lodrätt rakt uppåt. Så träden såg liksom ut som att de föll från himlen rakt ner. Och hade liksom spetsat marken, vilket var sant. Det vet kanske inte du som om en träd på den tiden. De släpptes från hög höjd av de gamla Olympens gudar. Ja, du vet, Zeus och Hera och Poseidon, han var ju i havet då, men vad hette de mer? Zeus och Hera och Hades, men Hades var också under jorden. Vilka var det som höll till på, uppe på Olympen? Hon, krigets och maktens, konstens gudinna. Antigone. Varför? Men gud, jag har ju kunnat alla de här. Det är bara nu för att jag sitter här med en mick framför munnen som det blir helt omöjligt för mig att komma ihåg. Ja, jag kommer att komma på det sen när det är för sent. Men de hade i alla fall någon slags här operation dagsverk-grej bland de lite yngre gudarna. Zeus brukar säga till då, de gångerna han inte var en svan och sprang omkring och raggade jordtjejer, så var han lite så här kommunfullmäktige där uppe. Och anordnade då sådana operation dagsverke för att de yngre gudarna då skulle få en känsla av att det fanns mening med deras liv. Det är väldigt få människor som pratar om vikten av mening med även en guds existens. Du vet, man sitter där uppe. Allting är redan färdigt. Tid existerar inte. Rum är oviktigt. Man åldras inte, man föryngras inte heller, man bara är. Man har inga hinder. Allt som du vill kan du uppfylla. Samtidigt så är det en väldigt fast hierarki där uppe. Det är Zeus som bestämmer allting hela tiden. Han är också förälder till alla och bror till typ hälften. Och det är väldigt snåriga släktförhållanden. Och jag kan tänka mig att på släktmiddagar och så blir det, kan det bli lite tyst och konstigt ibland, för att det helt enkelt finns sår som man har lovat varandra att inte riva upp. Som till exempel att Zeus är både far och bror och son till varenda en som de träffar uppe. Det är väldigt komplext liksom, och kanske också lite motbjudande. Och det här gör ju naturligtvis att det finns väldigt många saker som man inte kan prata om. Hur gör vi till jul till exempel? Är ju en fråga som är väldigt infekterad på Olympen. Eftersom du vet den här vanliga frågan, vem ska vi vara hos jul? Ska vi vara hos dina föräldrar eller mina föräldrar? Eller då omvänt, hos dina barn eller mina barn? Jag menar, eller hos våra barn, eller ska, vem ska vara med där? Hos vilket av barnen ska vi vara? Och så. Och så är det ju deluxe uppe på Olympens höjder. Dionysos är en annan gud. Vinets och festens gud. Men han är borta ofta. Han är ju lite som den där fulla släktingen som säger någonting olämpligt och som ingen, som alla låtsas att de inte hör på festerna. Han tar så att säga bladet från munnen då och påtalar det som gör ont. Han sätter fingret på smärtpunkterna och det gör att nästan ingen tycker om Dionysos. Athena, Pallas Athena heter hon som vars namn jag letade efter. Så det är ju en väldig... Och ibland kommer det ju andra gudar dit. Och då sätts ju liksom... Då blandas ju de här typ otroliga familje, snåriga familjesituationerna som då... Men till exempel att asarna kommer på besök då till Olympens gudar. Och det blir då Thor... Och Athena till exempel ryker ihop då. De romerska gudarna som ju på något sätt också är släkt med de olympiska gudarna blir ju genast osams då. Zeus och Oden har ju någon typ av konstig herrklubb ihop. Jätteskumt och ganska omodernt liksom. Inpyrt. När Thor... Och Thor är med ibland också. Thor och Oden sätter sig då tillsammans med Zeus och Mars kanske. Och så där, och sätter sig då i något litet så här, Chesterfield soff inrett rum och ska röka cigarr då, fast ingen av dem gör det annars. Ta bilder på sig själva underifrån så att cigarren och hakorna ska verka direktörsaktiga då. Och det, man undrar ju vad är det de försöker kompensera för. De är ju redan störst, de har ju redan all makt. Hur liten självkänsla kan det bo inne i en fullständigt omnipotent gud? Det är frågor som resten av gudafamiljerna ställer sig. Och det som också naturligtvis är gemensamt för asarna då är ju att de också är släkt med varandra allihop. Och det är också mycket märkliga skruvade relationer. Som det faktum att Loke har fött Midgårdsormen. Och han är väl också far till Fenrisulven, va? Alltså det där att Loke har krämt ur sig åtminstone två djur. Det som ingen riktigt pratar om då, hur det gick till och så. Och att Loke också är barn till en jätte och... Mycket som är många frågor, om man säger så. Det är mycket man undrar över i och för sig i nästan alla av de här gudafamiljerna. Som till exempel varför de skänkte hickan till jorden. Var i helsike tog det här vägen nu? Jo, det var ju det. Det var ju på den tiden när träd släpptes ner. Alltså för det var en sån operation dagsverke då. Därför att Olympens gudar, alla utom Zeus och möjligtvis Hera. Grejen med Hera, ska man säga, hennes problem var ju att hon hade, alltså hennes man hade då en förkärlek för olika andra tjejer då. Han var ju otrogen hela tiden. Han hade konstant öga ner mot jorden. Och då hade han ju någon slags vana att förvandla sig till en svan. För tydligen var det så att jordlingar på den här tiden, de hade någon typ av väldigt ambivalent förhållande till svanar. När det kom en svan, då visste man inte riktigt om man kunde hålla sig på mattan Det var riktigt, riktigt coolt om det kom en svan och visade intresse för en. Det var väl därför som Zeus valde svanrollen. Det här skulle jag gärna vilja att någon förklarade för mig, för att jag har ju mött svanar i mitt liv och jag har inte känt mig det minsta dragen till dem. Ens faktiskt i ett estetiskt perspektiv. Jag tycker svanar är lite läskiga. De väser och fräser. Det kan ju inte bara vara mot mig som de väser och fräser varje gång jag går förbi och vill typ bara kramas lite. Så det är liksom ett lite, ett mörkt kapitel sådär, som jag tycker jag skulle gärna vilja förklara. Varför är de så sura hela tiden, svanar? Vad är det som är fel? Man går förbi och säger hej liksom. Så bara väser de. Jag förstår inte. Men kanske är det så att de är sura därför att de har historiskt sett blivit då besatta av olika olympiska gudar som har använt dem i sina egna libidobaserade äventyr. Jag tycker att det är konstigt när man då ändå är gudarnas gud liksom, att man måste klä ut sig till en fågel för att ha en chans. Det är så mycket man undrar över. Men i alla fall så släppte ju då i det här guden Olympens operation dagsverke, så släppte då gudarna ner tallplanter ifrån himlen, ungefär som man gör när man planterar skog på ett kalhygge. Och de snurrade ner, och när de borrade sig ner i marken så hade de fortfarande grenarna kvar rakt upp, ungefär som en julgran i ett sånt där nät man köper. Och det var på den tiden när träd såg ut så. Numera så behöver ju inte Olympens gudar eller asarna eller vanerna eller någon annan gudom för den delen heller sysselsätta sig så på det sättet, eftersom det finns internet även uppe i himlen i och med flygplanen. Så att det är någonting som inte längre behövs, och därför får träden växa av att de sprider sina frön i naturen, och så växer upp nya träd. Men det här var då, och greven som hette Dick Pont. Greven hette Dick Pont. Alltså Pont var Dick af Pont. Pont var som släktnamnet. Grevinnan hette Rick. Dick och Rick af Pont. Och i det här grevskapet då, som var ett jättegulligt, lite med böljande kullar och små pittoreska lövträdsdungar där fullständigt intetsägande får stod i flockar och låtsades beta, för gräset var så fint så det var ingen som vågade röra vid det. Och därför svalt alla får ihjäl väldigt tidigt. Men de var skitnödiga hela tiden på grund av alla krav utifrån. Människor som upplever en väldigt krävande omvärld får ju en väldigt skitnödig attityd, så att säga. Så de stod där, de här fåren, i klungor och stirrade på varandra med sina fuktiga ögon och ställde sig själva och varandra stumt frågan: vad är egentligen allting bra för? Ja, inte vet jag, bäade de till varandra. Jag berättade det här om fåren bara för att beskriva hur intetsägande vackert det här lilla nordengelska grevskapet var. Och Dick och Rick, de var liksom själva navet i den här intetsägande hötorgskonstens mecka. Deras högsta intresse, i likhet med alla andra högadliga människor i det lilla grevskapet Hiccupshire, det var ankjakt. Det var det enda man höll på med. Då smög man omkring med en sån kazoo i munnen och skrek i den, och då lät det som en anka då. Och på den här tiden så lät inte ankor som kazooer. Eller rättare sagt, kazooer lät inte som ankor gör nu. Utan när man skrek i en kazoo, då lät det ungefär, om du tänker dig ljudet när man drar ur proppen ur ett badkar och vattnet rusar ner där genom det lilla utrymmet och ner i avloppet. Om du blandar det ljudet med Harry Brandelius gamla Nordsjön som svallar och brusar baklänges, så lät det. Alltså det är ett väldigt utomvärldsligt ljud. Någonting som låter som, ja men det låter lite grann som om Harry Brandelius suger tillbaka sången i sig. Som att han har sjungit klart gamla Nordsjön som svallar och brusar under vindarnas växlande gång. Sedan urminnes tider oss tjusar din behagande rytmiska sång. Och jag känner hur havsdäcket svajar i böljande blablablevs. Medan stimmet av tumlare ilar fram längs vårt fartyg i glittrande lek. På ditt blånande golv vill jag dröja, ty du är mig kär vart det bär. Alla världens nationer dig plöja, följande din led mellan fjärran och när. Ur ditt djup hämtar fiskaren sin äring, du böljande nyckfulla hav. Lika väl ger du sjöfolk dess näring, så kan du bädda i dess grav. Men det är så skönt när man får lätta ankar och sticka ut på böljorna det blå. När vi passerar Doggers bankar från fiskeflottan en hälsning vi får. Jag avbryter min recitation här därför att jag inser att hälften av alla människor som potentiellt lyssnar tycker att det här är jättetråkigt innehåll. Vilket i och för sig har en funktion då. Doggers bankar. Får jag bara berätta lite hur fascinerad jag är av Doggers bankar. Det är ju då några sandbankar som då ligger utanför västkusten halvvägs till England typ. Tror jag. Och Doggers bankar är det enda som är kvar av en hel kontinent som kallades, som vi kallar idag för Doggerland. Tror jag. Om jag kommer ihåg rätt. Och där har man hittat stenåldersföremål och sånt i böljanden blå. Det är ett helt land som nu är begravt, täckt av hav. Med Doggers bankar som de enda kvarvarande reminenserna av blottlagd mark. Lite grann som ett minne. Där det mesta är täckt, nedkylt och mörklagt. Men jag tycker att det är så, förlåt uttrycket, men jävla spännande att tänka att just nu på en plats under vattnet i Nordsjön så finns lämningar av människor som du och jag somna, människors religiösa och praktiska, eventfulla och sysslolösa liv. Rester av deras verktyg, deras boplatser. Jag menar inte att det står byar där det är, men precis som om man skulle göra en utgrävning på land, så skulle man, om man hade en ubåt och obegränsat med resurser, kunna hitta. Det har ju hänt att folk har fiskat upp stenåldersredskap som flintastekar och sånt. Ja, så lät det när man kröp omkring där i buskarna och skrek i sin kazoo. Och ankorna på den tiden, de hade ju ett snarlikt ljud. Som om Harry Brandelius hade sugit tillbaka gamla Nordsjön in i sitt svalg igen. Under stor vånda och möda. Och det här höll greven på med tillsammans med grevinnan och alla de andra i grevskapet som var intresserade av ankjakt, det vill säga 90% av alla talföra och gångbara. Allihopa kröp omkring med kassorna och skrek i dem och det var ett riktigt oväsen. Och det gillar ju ankor. Så ankorna kom ju och flockades som flugor runt en sockerbit och det var ett väldigt pangande då. De pangade och de pangade och ankorna de flög och skrek och de gurglades och Harry Brandel gjorde och alla kastade sig åt olika håll, för det gjorde man också på den här tiden. Man var väldigt duktig på att kasta sig åt olika håll. Om man till exempel möttes två stycken personer i en trappuppgång och båda två gick åt samma håll så man spärrade vägen för varann, då brukade man kasta sig åt sidan. Vilket om man befann sig i någon typ av trapphus, i till exempel ett parkeringshus, fick ödesdigra konsekvenser och blodvite och ömklig avlidning som följd. Så det var många som strök med då under den här tidperioden, just för det var därför medellivslängden var så kort. Den var bara 13 år och det var för att man hade den här vanan att kasta sig. Det var så dramatiskt. Lite grann som han som hade kiselstenar i munnen. Det där att kasta sig. Istället för att bara ta två steg så skulle man liksom kasta sig stenhårt. Och där på ett sätt tycker jag väl att det lever kvar än idag. I vårt samhälle, den här dramatiska tendensen att dra allting till max hela tiden. Om någonting händer och någonting sker som är bra eller dåligt så drar man det liksom till max. Jag tycker att det blir så trångt att leva liksom. Vilket man kan ju tycka egentligen borde vara motsatsen i ett samhälle där man drar allting till max. Förtvivlan, tårar, glädjeyra, det är ord som används liksom mycket mer frekvent än till exempel småtrevligt eller glad eller tillfredsställande resultat eller otillfredsställande. Jag röstar för det senare faktiskt. I alla fall i lite högre grad. Ja, men det sköts och slungades. De här gamla adelsmännen, de slungade sina kroppar in i ankorna. Och ankorna föll till marken i kaskader av anka. Berg av anka som la sig på lager av anka. Över de ålderstigna adelsmännens gamla fladdriga lekamenar. Och det var här som greven fick hicka. Man kan få det när man skriker i en kasod, för att när man andas in så dras luften koncentreras till en mjuk men obeveklig stråle luft som går rätt ner i magen. Vilket då chockar diafragman så till den milda grad att i förekommande fall hicka kan uppstå. Och därmed får i Hiccupshire så får var fjärde vuxen människa hicka minst en gång om dagen. Och så har det varit sedan kason uppfanns. Kaso är egentligen från början ett uttryck som beskriver ett zoo med sådana ormar som ormen Ka är. Jag vet inte, han är väl en anakonda eller en pytonorm eller något. Han är väl en sån hypnosorm, va? Men han är liten, han är inte så stor. Han är liksom som en vanlig huggorm i storlek. Men det är i alla fall ett ormzoo. På den tiden så brukade man gå in på ormzoona. Framförallt i danernas land så brukade man gå in där och blåsa i ormarna. för att man trodde att ormar inte kunde andas själva. Och det var som ett humanitärt, en insats helt enkelt man gjorde. Rika människor som inte hade något att göra uppmuntrades i stora annonskampanjer att gå in och blåsa en orm. Ormblåsare var liksom ett, lite som att säga att man var filantrop. Ja, jag har ju ett ormblåsarevent i eftermiddag, så tyvärr kan jag inte komma till revjakten, kunde till exempel människor säga, och vara fullständigt i sin ordning. Och så träffades de här högburna personerna och blåste i ormar och drack punch till klockan 3 på eftermiddagarna, då man i regel svimmade av syrebrist, och ormarna, mycket tacksamma över svimningen, kurade ihop sig i sina små brevlådor där de bodde i brevlådor. Små gula brevlådor med texten H. Jansson på. Hökviksvägen 11. Alla stannade ju såklart upp. Greven var ju något av en centralgestalt. Och grevinnan Rick, hon blev ju jätteförbannad, för hon ville jaga. Så hon började jaga en anka själv. Lite grann undan från de andra. För hon tänkte att om inte greven gör, så måste åtminstone jag upprätthålla illusionen av att ankjakten fortgår. Och då var det några andra som följde med henne då i det här. De jagade en anka över stock och sten. Och då sprang de så där som i gamla barnböcker eller tecknad film. Att man går upp för en backe och ner för en backe. Och så är det tecknat från sidan. Så tvådimensionellt. De går liksom precis på backens krön. Det finns inget djup i bilden, så att de går liksom på den konturlinje som utgör backens slut. Alltså där backen börjar och luften slutar. Precis det strecket där går de upp och ner, väldigt stilistiskt tillrättalagt. Och ankan först. Först kom ankan och var rikligt illustrerad. Sen kom grevinnan Rick, och sen kom högborn vultvakare bredvid snakenhjälm, och sen kom fru och från Rickard Engfors och sen kom bladlustillverkaren och högborn fru friherrinnan Butterscotch Makalös. Och efter det kom Tammerfors, ordförande i den lokala skytteföreningen. Träffa mig du, om du kan, kuppjävel. som hette då Pernilla Glaser. Och sen kom en sista person. Och den personens namn var Laban Hästkorv. Och hade bara en tröja. Inget annat. Och det var alla väldigt missnöjda med. Men eftersom Laban Hästkorv... Förlåt. Jag insåg just att det fanns säkert en massa olika skäl till att Laban Hästkorvs enbart bärande av en tröja som enda plagg var ett besvär för många. Och han var i alla fall med, eftersom han var högadlig. Och ja, de sprang iväg där och jagade, medans greven och hans två närmsta medarbetare, Cecilia Fisk och Taran Vandraren, stod runt honom och försökte kväva hans hicka genom att stoppa strumpor i munnen på honom, för det var det som var liksom gängse botemedlet mot hicka på den här tiden. Sluta, skrek han med strumpblod i munnen. Sluta, ser ni inte att det inte fungerar? Jag måste till en läkare. Man sa läkare, inte läkare. Och det är för att läkare på den tiden visste inte vad de höll på med. Man sa att de lekte. Så de var läkare. Och det är därför det finns någonting som heter sånt där som man har heller i krukorna. Det kallas för lekarkulor. Och det är för att från början var det kulor som läkarna hade som ett slags universal medicin. Läkare förr i tiden, de satt ju på sina kontor och hade vita rockar och stetoskop runt halsen. Och så kom man dit då, och då tittar de på en ungefär som att man var ett tecknat lejon som kom in genom dörren. Alltså, om du satt och var en läkare som inte visste vad du höll på med och så kom det in ett riktigt lejon genom dörren, då hade du blivit rädd såklart och känt dig hotad kanske och börjat fundera över hur lejonet hade kommit in och så. Men om du var en läkare som satt och inte visste någonting och så kom det in ett tecknat lejon genom dörren, då hade du ju blivit lite räddare, därför det hade på något vis antytt för dig att verkligheten inte var beskaffad så som du har blivit lärd. Att det finns tecknade lejon som kan gå omkring på läkarmottagningar utan några som helst repressalier. Lite så tittade läkarna alltid upp när man kom in på deras kontor, för de fattar inte, vad gör du här? Jag kan inte göra någonting. Ja, och så det är tur att det har ändrats, får jag nog ändå säga. För nu för tiden när man går till en, till exempel en vårdcentral, då finns det ju, finns alltid gott om tid för patientmötet. Och man får ju alltid väldigt fin kontakt, och läkaren eller sköterskan som man möter är nöjd med sin arbetssituation, upplever inte att den har för mycket press eller tidsbrist eller för låg lön eller för otacksamma och oregelbundna arbetsrutiner. Och man upplever verkligen nu, tycker jag, mera på en vårdcentral att jag är lite grann som att nu är jag helt trygg här, nu är jag helt hemma. Och om man till exempel har en släng av ironi eller sarkasm, så kan de bota den då och göra någonting åt den. Och se en i ögonen och inte bara skriva ut någonting standardmässigt för att spara tid och pappersexercis. Och det tycker jag är fantastiskt. Om man till exempel har en släng av satir i sin, i sitt system. Greve Dick hickade och hickade. De la honom på en häst och drog i hästens framben. För det, så var det också på den tiden. Att man visste inte att man kunde leda hästen i tyglarna. Utan man trodde att man var tvungen att leda hästen i frambenen. Så hästarna fick gå på bakbenen, medan en person då la båda hästens framben över sina egna axlar och gick före ungefär som en sån riksha. Så hästen fick gå bakom då på två ben. Det var ju jättesvårt för hästen, men på den tiden visste inte människor något annat alternativ. Och det var ett otyg med det där. För det var ju lite så att hästarna, eftersom hästar inte är 100% balansbenägna på två ben under längre tid, så la de ju väldigt mycket tyngd på sina baksidor. Liksom. Också för att människan i fråga orkade ju inte bära upp hela hästens tyngd. Låt säga att hästen hade lagt en proportionerligt större del av sin tyngd på frambenen då, som vilade över människans axlar, så hade ju människan krumbuktat under hästens tyngd. En häst kan ju väga mellan 25 och 4000 kilo. Den vanligaste vikten på en häst är ju någonstans mellan 900 kilo och 2000 kilo. Och då är det mest hästens käkparti som väger. För det är gjort av bly ofta. Och då, så det gjorde ju att hästarna var väldigt baktunga, vilket gjorde att de stretade emot. Det är också svårt för en häst att ta ett steg framåt när de de är liksom beroende av den växelvisa rörelsen mellan fram- och bakben. När de inte får röra frambenen, då blir bakbenen väldigt orörliga, osmidiga och klumpiga. Det här gjorde till exempel att när man skulle rida i kapp och så, så var det ju löjeväckande nästan. För då skulle de ju leda hästarna då. Människorna sprang först med hästarnas framben över axlarna. Och sen fanns det en variant, och det var så kallat polleskottkärra. Och då höll man upp hästens bakben och hästen fick springa på frambenen då. Ungefär som när man leker den där leken skottkärra. Som man gör ibland i sån femkamp på midsommar och sånt. Då går ju människan på händerna då, och så håller någon i fötterna. Det är ganska svårt. Jag minns inte att det var svårt när jag var liten. Jag minns att jag tyckte det var lätt. Men numera är det ju jättesvårt. Jag suger på skottkärra, kan man säga. En av mitt livs stora sorger är att jag är jättedålig på skottkärra. Och det var ju hästarna också, så det var aldrig någon som vann, utan folk, ryttare och häst, liksom kollapsade alltid i mitten av banan då. En så kallad hästkollaps. Någonting som ju idag mera är ett namn på när grevar får hicka. Så de ledde tillbaka grevens häst med greven på ryggen och la honom i en säng. Och så började då den långa serien av olika sätt att få honom att sluta hicka. Därför att på den här tiden så var det skamligt att hicka. Och grevinnan Rick, hon fortsatte att nonsens jaga den här ankan som någon slags Benny Hill musiksketch liksom. När alla bara jagar varandra. Och sen först jagade de ankan och sen jagade ankan dem. Och sen sprang ankan in i en dörr och tittade ut genom en helt annan dörr i en korridor. Och alla sprang om varann. Och sen stannade de och vilade och drack lite kaffe tillsammans. Och sen kom de på att vi jagar ju varann. Och sen började alla jaga varann igen. Ständigt då ackompanjerad av det här riviga saxofonintrot som Benny Hill. Om du inte har någon så här omedelbar referens när jag säger Benny Hill, så kan du googla det. Det är, säg bara typ Benny Hill Chase till din svärmor, så kommer hon att kunna berätta för dig vad det innebär. Greven hickade en gång. Då kom det en läkare in och sa: det här kan jag inte göra någonting åt. Jag tvår mina händer. Och så tvagde han sina händer i rödvinsfontänen intill grevens säng och försvann ut. Sen hickade greven två gånger och då kom det in en 2 år gammal läkare. Och för den på den här tiden behövde man ingen formell utbildning eller ens kunna gå innan man blev läkare. Och den 2-åriga läkaren sa: pappa Nell, jag tutar takton 2 gånger. Och sen gick hon ut. Och då hickade greven 3 gånger. Och då kom det in 3 stycken trallande töser på vägen till Lindan Elé. Och det vore så röda om kinden och alla så trallade det. Och det hjälpte ju ingenting. Så då skickades de ut och låstes in i jordkällan på vatten och vin. Och sen så hickade greven 4 gånger. Och då kom alla i femgänget utom George. Georgina. Utan då kom alla i femgänget, alltså Dick, Julian och Ann och Georginas hund kom dit. Och de tillsammans försökte lösa mysteriet med grevens hicka. Och de smög omkring i gamla nedlagda tågstallar och spanade efter skumma män med ett skumraskigt utseende. Och hittade inga och dukade istället upp en picknick bestående av kallskuret kålsoppa, plum pudding och rostat bröd med marmelad, varifrån smöret rann i strida strömmar. Och sen hostade greven 5 gånger. Och då kom grevinnan Rick in och sa: Dick, sluta nu. Nu får du ge dig. Ja, men jag kan inte sluta hicka, sa greve Dick. Drick, Dick, skrek Rick. Dricka? Jag har ju hicka, skrek Dick. Rick svarade: Riktigt uppfattat, Dick. Om du har hick, drick. Drick, skrek Dick. Och så vidare då, så blev det alla de här ick-ljud. Drick, icke. Snickers. Man kan icke dricka Snickers, skrek greven. Tårarna sprutade ur hans ögon, hickan sprutade ur hans mun och tankarna och platityderna sprutade ur hans dagböcker från de här perioderna. För det var en lång tid, alltså säkert 3 eller 4 minuter som han låg och hickade. Till slut kom det en läkare som var liten och oansenlig. Hon hade levt länge i en hydda utanför ett djungelområde som låg precis i närheten. Hon hade dragit sig undan från mänskligheten för att få vara i fred, för att, som hon sa, typ kunna gå runt och göra vad jag vill, släppa mig utan att behöva känna skam över att jag är en liten köttpåse på ben. Vilket ju, innan du rusar iväg nu och rycker i kyrkklockorna över att jag pratar om köttpåsar på ben, någonting som vi alla är ju. Vi är ju alla ett par köttpåsar. Eller vi är ju alla en köttpåse med ben. Förlåt mig, men det är en väldigt otrevlig tanke att fundera på sig själv som en påse med någonting i huvud taget. Men på något sätt är det ju så. Vi är ju det. Ja, så då, hon hade i alla fall valt att vara själv, för hon tyckte folk var så besvärliga. Och så gick hon omkring där i sin lilla hydda och målade tavlor av kungen och Silvia. Och ocelotter, som hon var väldigt fascinerad av. Hon hade en kompis som var ocelot. En av hennes bästa vänner var ocelot. Ocelotten hette Charlotte. Charlotte hette ocelotten. Ocelottens andra namn var Ursula. Ursula Charlotte var en ocelot. Och hon kom till grevens ocelot och undersökte då både ocelotten Charlotte Ursula och den här läkaren då som hette Vanja av Pommern. De undersökte greve Dick och kom fram till att han hade hicka. Du har hicka, sa hon. Och då föll fjällen från grevens blick och han tittade ner på sitt ynkliga hick. Sen sa han att nu gick det som det gick. Kom hit och hör på mig, Rick. Och då slog de allihopa som var där, alla de församlade, att grevens hicka i själva verket var ett rop på hjälp. En darrande hand utsträckt till sin omgivning för att de skulle se honom. Och sen den dagen hickade han inte mer. Sen grevinnan Rick och hela grevskapet bestämdes för att se greve Dick som den han verkligen var. En person som inte var särskilt förtjust i ankjakt. En person som tvärtom var väldigt förtjust i att jaga andra sorters kreatur. Till exempel höns, barbarer, tjeckiska vildsvin, tammerforsboende dromedarer och hiskeliga heffaklumpar med gevär. Och när folk väl hade börjat acceptera detta,
då byttes plötsligt allting ut i grevskapet. Och grevens hicka kom att förändra ankornas situation. Ankorna fick vara i fred tillräckligt länge för att hinna starta ett fackförbund, gå ihop och ordna med sitt eget försvar. Och i och med att ankorna började försvara sig så blev det svårare för människorna att jaga dem. Och det blev mindre och mindre aktuellt eftersom människor som bekant går efter, i likhet med naturen i övrigt, principen minsta motståndets lag. Så blev det till slut omodernt att jaga ankor. Och då kunde ankorna passa på att nischa upp sig ytterligare i samhället och startade då den första anken. Ett ställe man kunde gå och låna pengar, näbbbeklädnader och hyra extra fjädrar. Det fanns flera stycken. Det fanns skandinaviska enskilda ankan. Det fanns swedanka och ålandsankan till att börja med. Sen fanns det många, många fler också. Och det här spred sig också internationellt och blev en stor sak över hela världen. Skandinaviska enskilda ankan var faktiskt den anka som hade blivit jagad av grevinnan Rick över stock och sten, över berg och ben, tidig timma och sen. Och då istället så började man ju då att trolla. Hela adeln kom att så småningom bara ägna sig åt trolleri, trollera, trollerutt. Stora anka blir en snutt, sa man. Och då förvandlades ankorna till små, 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 små ankor. Ungefär liknande de små ankor som vi har idag. Jag kanske glömde säga det, Somna, men på den här tiden då innan. Nu känner vi ju ankor som är ganska, de är ganska små. Men på den här tiden var de ju stora. Alltså de vägde mellan 2 och 25 000 kilo. Och var ju då alltså lite som hangarfartyg i storlek. Vilket då naturligtvis satte sin prägel på ankjakten och slungandet hit och dit. Greven hade sen efter den här stunden när han hade blivit av, han hade blivit sedd då av sin hustru och av resten av grevskapet som den han var, så fanns det fortfarande kvar ett slags behov hos honom att hicka. Och därför startade han hickegods. Hickegodsavdelningen. Det var ett ställe där man kunde gå och hicka fritt om man ville. Och på den vägen var det. Så nästa gång du funderar över vad du ska göra med din hicka, vet du att du kan inte bara rymma bort från den. Du kan inte bara sticka från din hicka. Du måste bejaka den. Du måste säga ja till den. Säga välkommen till din hicka. Äta den med besticka. Och nu är jag på väg att somna. Det blir ju så här ibland. När jag poddar. Och sitter så här i eftermiddagens kranka blekhet. Och funderar över vad som gick fel. Vad hände? Vad hände egentligen där någonstans på vägen? Ja, man kan väl sluta sig till, alltså rent sensmoralen i den här berättelsen är ju: ett, jaga inte ankor. Speciellt inte om ankorna är stora som hangarfartyg och låter som när Harry Brandelius suger i sig det gamla Nordsjön genom svalget igen. Nummer två, försök att vara den du är i alla lägen. Låtsas inte att du gillar att jaga ankor och slunga dig in, slunga din lilla bleka kropp in i i ankornas väldiga bringor. Ankornas väldiga bröstkorgar som häver sig som blåsbälgar över din lilla gestalt. Låt bli att uppsöka ankproblematiken. Låt den vara. Du har ingenting med den att göra egentligen, om inte det är så att du har det här girighetsdraget, att du vill tjäna pengar på dina ankeskapader. Men försök att hålla ankorna på armlängds avstånd. Det gäller även våra nutida små ankor. Skulle du någon gång stöta på en av de sista kvarvarande jätteankorna? Alltså, de är inte jätteankor, de är bara vanliga ankor. Man skulle ju mer kunna säga att vår tids ankor är miniversioner av riktiga ankor. Det har i alla fall Hickegodsavdelningens chefsanka sagt. Sparanken har också en filial för att bevaka ankornas rätt i samhället. Oj, vilken otroligt utdragen historia om en greve som fick hicka. Du kan ju tänka på det, för det är ju också så, Somna, att den här greven, det var den första som fick hicka i världshistorien. Det har inte hänt innan. Det hade inte hänt innan att en greve fick hicka under en ankjakt. Alltså, på riktigt, Somna, så måste det ha hänt att någon i något så här storslaget historiskt ögonblick har fått hicka. Alltså, när Kalmarunionen slöts, så måste ju någon ha typ släppt sig eller fått hicka, eller det måste vara otroligt pampigt och ödestyngt och historiskt även för tiden, menar jag. Man måste ha känt att det här är storartat. Så måste det ändå ha varit som vilket styrelsemöte som helst, där folk så här gör mänskliga skitsaker samtidigt. Det där är jag ju jätteroad av. Tanken på att stora historiska dignitära stunder som beskrivs i så högtravande och ganska omänskliga termer egentligen måste ha burit på en väldig massa allmänmänskligt brus, liksom. Som att två personer möts i en trång korridor och väljer samma håll när de ska kliva åt sidan från varandra och därmed blockerar sin väg igen då. Eller att någon släpper sig på ett opassande ställe eller situation. Eller att någon då till exempel får hicka och inte kan göra sin röst hörd. Det är väldigt viktigt. Ska recitera någon undertecknad eller något passage i något kontrakt. Det är ju det som egentligen är historien. Men tänk om vi kunde hitta ett sätt att förmedla det.